Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är kaffe mystik som pågår på Herrgårdsvägen. Ja, vi säger välkomna till avsnitt, vad har vi idag?
Jag vet inte.
Är det 112?
112 tror vi. Vi tippar på 112, så får vi se i klippningen. Det här är fotbollspodden, ni är varmt välkomna hit. Vi sitter hemma hos mig, David Kallermo, på Herrgårdsvägen i Upplands Väsby och spelar in det här rafflande nya avsnittet av den här podden som likt en atlantångare fortsätter. Vi ska hela vägen, ska vi.
Exakt.
Ända in i mål. Och med mig idag så har jag...
Linus Berglund.
Patrik Kilman.
Precis.
Ni har fått kaffe. Att äta hela podden.
Ja, så det enda jag kommer till, eller liksom tillföra här, det är att jag äter.
Vi har fått så fina grejer här.
Mätta grympningar. Kommer du bli med?
Men det någon kommentar kanske.
Det är innehåll det också.
Ja, det är
det. Vi har fått så fina grejer, måste vi ändå ge en halv minut här. Ja. Att vi har fått väldigt fina grejer.
Ja, men det har vi, absolut. Det, eller ja, definitivt. Det är bra.
Hemma hos dig, och framförallt din fru kanske som har...
Ja, absolut. En shoutout till min fru Sandra. Sandrasmatgrevin.se kan ni gå in på om ni vill se lite av de här sakerna, godsakerna vi käkar. Det kommer julgodis inom tid.
Kommer ni
snart
förstå att Kilman är tyst?
Ja, precis. Och bara krubbar
i sig. Vi har ju en del i kaffet här nu. Så att...
Precis. Ni har ju tränat också innan det här, grabbar. Så ni har gjort det väl värde.
Vi har fått kaffe. Vi har fått baljor med kaffe.
Amen. Ni fick mediumkopparna. Ni ska se de stora.
Det finns
stora. Ja, de bottnar man fan inte i. Novell, podd, trevligt. 2 veckor sedan sist, då var jag inte med. Ni satt och kuckelurade och jag ringde in. Bra löst där av er. Fan, jag gör mig fan bäst i såna här korta segment, noterade jag när jag lyssnade på det. Väldigt, väldigt befriande att höra sig själv bara en kort stund och sen er som kan det här. Men nu får ni dras med mig igen, för nu är jag tillbaka.
Men det var väldigt bra, ska jag säga.
Det var ett kul, kul inringning, spontant.
Ja, det var jättebra.
Nu har vi kanske creddat oss själva klart. Ja. och ska gå vidare till...
Ska bara säga att om man vill credda oss så fotbollspodden har tagit med.
Självklart.
Eller om man vill såga oss.
Ja, klart. Det får man också göra.
Men hör av er på fotbollspodden@hotmail.com.
Ja, eller Twitter, Facebook, vad ni vill. Det finns överallt. Hör av er helt enkelt.
Vi ska bli vassare där också.
Ännu bättre ska vi bli. Men vi kastar oss rakt in i det här
avsnitt 112.
Avsnitt 112, Aina. och med det fasta inslaget namnsdag.
Ja. Vad är det idag?
Idag, mina vänner, är det Tobias.
Okej.
Okay. Ja. Jag vill att ni tänker, för jag har någonting på det här nu. Jag har tänkt efter. Jag kollade upp det här tidigt och sen så gick jag ner i mitt förråd och så hämtade jag den här tröjan.
Ja, du tänker Tobias Hysén.
Jag tänker att den här tröjan är från 2005 och på ryggen så finns autografen ifrån. Ser ni där?
Tobias Hysén.
Nummer 8.
Ja.
Tobias Hysén.
Snyggt.
Precis. Jag hittade den in. Så den kanske luktar lite så här förråd. För den har legat där i några år. Men ja.
Bortaställ. Ett snyggt bortaställ.
Jag tror att
Djurgården brukar alltid, och det säger jag, är part i målet som AIK-are, men de brukar alltid ha så fula bortaställ.
Ja, ruggigt fula. Den här är helt okej. Det är alltså en röd-blå variant från, jag tror att det är 2003 kanske. Ja. Och sånt där. Mm. Och sen så 2005 fick jag alltså signerad av Tobias Hysén. Och även såg jag under, jag såg inte riktigt vem det var. Jag kommer ihåg att jag hade Tobias Hysén och så vet jag att det var någon till. Så står det nummer 4, så jag googlade upp det. Det är alltså Elias Storm.
Ja. Oj. Stormen.
Ja, Stormen och Hysén. Men Hysén får stå i rampljuset idag för han har på namnsdag.
Ja.
Vad har vi med på Tobias?
Tobias. Tobias Grinder. Tobias.
Tobias Grinder. Poker.
Tobias Cantola.
Pokerproffset.
Ja, Tobias. Men Tobias. Vad finns det där? Tobias Linderoth.
Ja, det har vi. Han är ju meriterad här.
Ja, gammal Everton. Mittfältare.
Vi har även Tobias Sana.
Tobias Sana har vi. Slänger hörnflaggor.
Precis, vi ska komma till det senare också.
Och sen har vi Tobias. Berger vill jag säga. Ja,
men Tobias, jag tänkte på någon i Kalmar, Tobias Eriksson som leker Kalmar för. Ja, bra på frisparkar för mig.
Utan H. Ja. Tobias.
Ja. Vet ni vem vi också är? Vi har Tobias Trollkar.
Tobias Trollkar.
Kul.
Ja.
Kul.
Så det ja, honom har vi.
Absolut.
Och ja,
det har vi absolut.
Jag vet inte om vi har någon. Han Markoolios parhäst, ni vet. Ja.
Ja.
TV4.
Ja,
profil.
Mm.
Ja.
Tobbe Hussein, han heter ju faktiskt inte Tobias Hussein. Eller?
Jo,
vilket
hjärnsläpp jag får.
Tobias
Hussein. Jo, det gör han.
Tobias Hussein, son till Glenn.
Ja,
och sin mor, som jag inte kan namnet på.
Göteborg, Glenn trodde jag då.
Ja, just det. Ja, ska vi nöja oss där på Tobias eller?
Har
vi
jag tycker att det är skralt.
Vi har ju ändå 10 plus namn. Det är, det måste väl ändå betraktas som godkänt.
Ja, jag kan sitta och förlura lite under tiden. Om du ploppar upp någon.
Absolut, riktigt, om du hittar någon mer.
Riktigt bra.
Ja. Mm. Vänta, finns det inte en, nu står det stilla vad han heter, men en tysk längdskidåkare som heter...
Tobias Angerer.
Så heter han.
Bra.
Stämmer, ja.
Snyggt.
Mm.
Ja, nu är vi, okej, 11. Då är vi verkligen fint. Men ska vi ta oss den segwayen, eller? Tobias Sana.
Ja.
MFF. Mm. Vunnit SM-guld sen sist, va?
Det, ja, det har de gjort.
Ja. Vad, och det är ju kanske rättvist då, eller? Vad tycker ni? Har ni några åsikter om att MFF tar det 19 SM-guld i historien?
Det är klart att det är rättvist. Sen tycker jag att det är trist med, om man, alltså, ur AIKs synvinkel såklart.
Jo, men det är klart.
Att AIK kändes lite i alla fall med på det där tåget. Särskilt när Östersund var det, va? Vann med 3-0 borta.
Ja, precis.
Då kändes det lite där på ribban. Och Malmö har ju lite sån här säsong där det verkligen har gått om... alltså de har inte varit lika överlägsna som de var sist de vann SM-guld.
Som de brukar vara när de vinner SM-guld, kan vi säga så?
Ja, men nästan så i alla fall. De har ju varit bra när de inte har vunnit SM-guld, nästan bättre. Med de här åren i Champions League.
Ja, just
det. Då har de varit riktigt bra. Sen har de gått tyngre i Allsvenskan. Men... i år kände man att stolpe in, framförallt i början av säsongen var de inte särskilt bra.
Nej.
Fick ändå med sig så här 4-3 borta någon fight och 3-2. Alltså det har varit, ja.
Sen hade de med den här islänningen, vad hette han då? Han som bara...
Kjartansson.
Så är, ja, precis. Ja. Som bara dunkade in mål. Alltså.
Men sen Östersund fick ju 1-1 mot den här planinstormningen. Kommer inte ihåg, Falkenberg eller vad det var.
Ja, just det, precis.
Ja, och det kanske inte var Falkenberg.
Jo, Östersund, Falkenberg. Falkenberg, Östersund, för det var i Falkenberg.
Ja, men apropå Sanar, så fick ju Malmö 3-0 där.
Precis.
Ja. Vilket visade sig vara ganska avgörande i slut.
Ja, men det gjorde ju ingenting att man hade 3 pinnar från den fighten i slutändan.
Det gjorde ju inte det.
Så är det ju.
Så det känns väl lite så här, ja, kan jag tycka att fotbollen inte riktigt...
fick stå i centrum.
Ja, sen hade de kanske vunnit ändå, men... det hade varit skönare för alla parter, särskilt för dem själva, tror jag. Mm. Ja. De fick vinna verkligen på plan.
Utan att det kan bli diskussioner om det. Liksom.
Ja, för det är ju nu sånt växt när säsongen är slut.
Jag tänkte ta oss dit. Ni har varit och snuddat vid det. Sana och spjutet där har vi ju. Mm. Ni lyssnare som inte minns, det var ett knallskott som kastades in från IFK Göteborgs läktarsektion i en tidig match. Vad kan det vara? 10 matcher in eller något sånt där på säsongen. Ja. Och smäller av väldigt nära Tobias Sana. Han blir såklart vätskrämd, skulle vem som helst bli, och reagerar i någon form av chocktillstånd. Det är väl det han själv hävdar i efterhand. Och det kan man väl kanske tro på också, att man blir väldigt chockad om ett knäskott som är precis en halv meter ifrån. Men det han gör då är ju anmärkningsvärt. Han går till hörnflaggan, tar upp hörnflaggan och kastar den som ett spjut mot publiken. Och publiken blir såklart rasande och fortsätter kasta in saker. Ja, vilket ju lite grann ligger i sakens natur när man får saker kastade på sig, kan jag tänka mig. Så att, ja, det händer. Tobias Sana, ja, han är väl ångerfull i efterhand och sådär, men tilldöms i vilket fall Malmö FF-segern med 3-0.
Ja.
Matchen avbryts väl i med det här. Det är väl därför de tilldöms segern. Ja. Men vi har ju fler såna här skandaler. Du var inne på det, planstormningen där. Från den här pajasen som misshandlade ÖSKs Östersunds målvakt. Heter de ÖSK? ÖFK?
ÖFK
blir det, just det. Och sen nu senast hade vi Djurgården-Hammarby pajasar också som var inne på plan och vevade. Det vart ju inte en avbruten match, men ändå skämde ut sig ganska ordentligt.
Ja.
Har den här säsongen av Allsvenska liksom överskuggats lite grann, eller är det bara jag som känner så, av den här typen av trista händelser på läktaren liksom? Får det större och större utrymme i svensk fotboll, eller vad tycker ni?
Ja, men lite så. Vi tar väl vid lite där vi slutade förra gången. Vi pratade ju mycket om Djurgården då.
Mm.
Så vi behöver väl inte gå in och grotta på enskilda fall, för det har vi gjort.
Ja.
Mm. Men i det stora hela, som du frågar, så... Jag vet inte, det är en tuff fråga, men visst fan känner man inför en fotbollsgala när man ska summera att man tänker mycket på skandaler. Och
mm. Det är svårt att komma ifrån ett år som detta.
Men är det inte så... Alltså jag vet att du har bättre koll på hans älskar med, men det känns som att skandaler är, jag ska inte säga varje år, men det känns som att det är alltid något varje säsong. Alltså jag kan minnas bara för flera år sedan när Bayern spelade, de fick ju poängavdrag, alltså det känns som att det händer ju alltid något någon säsong, känns det som, spontant, och det är ju jättetråkigt. Så det känns liksom inte, alltså från min sida, jag har ju inte, alltså allsvenskan är inte mitt näste barn sådär.
Nej,
men det känns som att det alltid, varje säsong händer någonting. Så att för mig har det liksom inte, med lite ögon längre ifrån, inte eskalerat på något sätt. För mig är det som det brukar vara.
Typ. Ja, just det. Ja.
Mm. Och det är ju tragiskt att jag känner så. Men så...
Jag tycker det är kul när man ser på matchen Göteborg-AIK. Om man tar det som ett exempel. Vad... Väldigt många AIK-are nere där. Det var ett fantastiskt tifo ifrån Göteborg.
Mm.
Fantastisk inramning på den inmarschen. Med den underbara låten från Joel Alme. Men sen också, AIK hade också ett stort tifo. Vila i frid, tänkte jag säga. Ska inte säga. Det stod krya på dig, Kurre Amrini.
Mm.
Sjuk, svårt sjuk. Och det är liksom... Jag vet inte, den inramningen, den inledningen och hela matchen sen, så var det väldigt bra tryck från båda sektioner, framförallt Göteborg tycker jag. Och då, man, från medias synvinkel så speglade man verkligen det hela tiden. Man pratade så mycket om vilken fest det här är och vad...
Just det, i positiva ordalag, ja. Som motvikt mot...
Precis, men jag som liksom inbiten AIK och infiltratör, tänkte jag säga, men jag som har koll på...
Från insidan.
På både AB och C, supportrar, så att säga. Så vet jag att det var otroligt stökigt. Alltså.
Okay.
Alltså verkligen oerhört stökigt. Både dagen innan och dagen efter matchen. Framförallt dagen innan.
Med uppgörelse på andra ställen då än arenan kanske?
Ja, eller? Precis. Ja. Och i samband med matchen liksom kring arenan. Men just när man får den gemene man ute i stugorna.
Mm.
Att tänka att vilken jävla fotbollsfest det var.
Ja.
Där tror jag man har mycket vunnit. Alltså. Om man bara skiter i...
Syns det inte så finns det inte.
Precis. Ja. Och så att man går åt rätt håll nu. Och det här maskeringsförbudet. Som sagt, fotbollspodden@hotmail.com. Sa du förra gången också.
Ja, säg vad ni tycker.
Fått oerhört mycket skit för att jag står för att jag tycker att det är fel att ha mask när man tittar på fotboll. Mm. Men ni får gärna motivera mig på mejlen där. Varför man ska ha mask när man tittar på fotboll. Men det är också liksom ett steg åt rätt riktning. Att man, att de inte får så jävla mycket utrymme. Liksom. Att de inte får några bilder. Att de inte...
kvävde liksom. Ja, det finns ju någonting. Exakt. Och jag menar, jag har tidigare tyckt att det var, när man, FIFA har väl varit exemplariska på det, att så fort det blir från ett VM till exempel, så fort det blir en plan
stormning
en person streaker, ja precis, för det är det oftast, då fimpas bilden. Ja. Ingen får bild därifrån.
Mm.
Och det kan man ju visst å ena sidan tycka är censur och liksom yttrandefrihetsproblematik, men man kan också se det, precis som du säger, som ett sätt att lösa problemet. För det de vill ha, streakare speciellt, det är ju just uppmärksamheten.
Ja. Och hur många gånger har det inte varit så på senare år? Alltså i de andra ligorna och sådär, och VM och EM, att man har sett att det sker nog nu.
Ja.
Och då tänker man på det där och då. Så kanske man pratar om det.
Och så blir det ingenting.
Och så sitter han där i Östervåla, en gubbe, och tycker att det här är bajs.
Ja.
Men sen en timme senare så har han glömt bort det.
Just det. Mm.
Men i Sverige så har vi fokus på det. Och vi pratar ju om den idag med Östersund och Falkenberg.
Absolut.
Och man kommer verkligen ihåg att Östersund mot Falkenberg.
Ja.
Även om jag inte kommer ihåg Falkenberg.
Nej, men det var ändå, man har bilden på näthinnan. Ja. Det är en tydlig bild. Han kommer springandes. Vi har den från många vinklar. Och han vevar där och får slag på målvakten. Mm. Så det är ju liksom... Ja, jag tror att du har någonting där. Det kan nog vara ett sätt att... Det är lite grann som de här folk på Twitter. Populärt kallat Twitter-troll. Mest effektiva sättet att bekämpa Twitter-troll är ju att använda den här ignorera-knappen.
Ja.
För det är som att blocka, fast de ser inte att de blir blockade.
Ja.
Så att de kan fortsätta skriva, fast jag bara ser det inte.
Ja. Nej, det var... Så är det ju.
Ja. Mm. Så att, okay.
Så... Det är som, jag stammade ganska svårt när jag var liten. Och då tänkte jag så här tidigt att om någon letar mig, om jag bara typ svarar upp med en liten skön kommentar,
ja,
då tar det ju inte alls. Så nej. Det är lite så här att en röd tråd igenom det, så vill jag att svensk fotboll går åt det hållet att when they go low, we go high.
Ja, precis. Ja, det var väl en bra sammanfattning. Trist när det händer för allsvenskan, men det kanske finns en väg genom det. Ja. Genom att kanske ge det positiva utrymme och kväsa det negativt. Nåväl, det var det om allsvenskan kanske. Avslutad serie med det. Och, ja. Men vi har ju mer fotboll att prata om. Vad tänker ni? Vi ska till England, jag vet att ni är hungriga på det. Men innan vi går dit
så du är hungrig överlag.
Ja, Patrik är hungrig överlag. Limpan är oerhört hungrig för han går på en diet just nu. Ja, så han är också hungrig på ett annat sätt. Men mer primalt sätt kanske. Sådär. Exakt. Men han är av den anledningen sugen på att prata engelsk fotboll. Men innan vi gör det så ska vi ska gå österut. Vi ska gå till vårt grannland Finland. För någonting hände förra veckan i Finland som jag vill ha era kommentarer på. IFK Mariehamn.
Bara om någonting har hänt i Finland så tycker jag vi ska prata om det.
Ja, men det är också, precis, men det är ju ofta. Vårt östra grannland är duktiga på att lysa med sin frånvaro. Exakt. I media överlag. Så här. Men förra veckan så hände en grej. IFK Mariehamn från Åland, denna pyttelilla svenskspråkiga kommun som det är på Åland, autonom del och sådär, av Finland. 25 000 invånare på hela ön, 11 000 i Mariehamn ungefär, tror jag. IFK Mariehamns fotbollslag är det enda laget i finska ligan vars samtliga spelare inte är proffs. Mm. De har deltidsjobb på sidan om. Mm. IFK Mariehamn har en lite trasslig ekonomi så att samtliga deras matcher sker ju på finska fastlandet såklart. Alltså bortamatcher. Dit flyger de inte. Dit åker de färja.
Mm.
Och ni som har åkt Finlands båt någon gång vet att det tar ett tag mellan Åland och Finland. Det är ju inte så här, vi piper inte över på någon timme utan det är ju ganska många timmar då.
Det är inte heller helt lugnt.
Det är inte heller helt lugnt. Man kan eventuellt, precis, man kan eventuellt behöva dela liksom fartyg med fyllon och så vidare. Ja, men det gör de för att ta sig till bortamatcher. Så sitter de på de här färgerna i liksom otaliga timmar. Ja. Och det ska de dessutom då matcha in med att vara deltidspostkassör och sånt där på Mariehamns sparbank och alltihopa. Ja, i alla fall. De går och vinner finska ligan. Finska tipsligan som jag tror att det kallas.
Mm. Ja.
Ja. Vad säger det? När ett lag alla Åshöjdens BK, för de har alltså gått upp då i seriesystemet och spelat i högsta ligan bara i något enstaka år.
Mm.
Och som sagt, trasslig ekonomi, helt sportsligt svårt att få till det. Det är liksom de spelar på en arena mindre än Vilundavallen här i Upplands Väsby. Allting talar emot dem. Inga pengar och så vidare. Ändå går de och vinner. Talar det för mycket hjärta eller talar det bara för att Finland är ett värdelöst fotbollsland och IFK Mariehamn? Har ni några tankar kring det här? Har ni koll på att det här har hänt?
Ja, det har jag. Ja. Jag har koll på det. Jag kan ta frågan på uppstuds.
Mm. Kör.
Så att jag har ganska bra koll på Mariehamn, vilket är helt sjukt.
Du har det? Ja,
ja, för de möter nämligen AIK varje försäsong.
Just det.
Och det är inte av en slump utan det kommer från att Micke Stare var i AIK.
Mm.
Och han och hans bror har någonting som heter Stare Academy som har jobbat jättemycket med IFK Mariehamn. Och där har man alltså rensat, ska vi se hur många år sedan det är då. Det var 7 år sedan igår på dagen som AIK hade som guld när Stare var i AIK. Så säger att det var ungefär en 8 år sedan som Mariehamn rensade ut allt de hade. Verkligen allt.
Mm.
Och så gjorde man istället som ansökningar, alltså som vilket företag som helst.
Right.
Alltså de rensade alla spelare?
Ja.
Ni får inte vara kvar liksom?
Några fick vara kvar, men det var alla kontrakt, allting var...
Ja, allt gick i konkurs helt enkelt.
Ja, så sa de att vilka vill spela är. Och så tog de upp de här bitarna som du nämner. Att man får åka båt och får dela hytt med Jarmo 46 som är ganska nyligt.
Just det, precis.
Men, ja, och alla de här bitarna. Du får vara brevbärare på fritiden och allt det Men, och så hade de en uppsida också förstås. För det finns ju.
Absolut.
Det finns en fantastisk anläggning i Mariehamn. Till exempel en inomhushall som inte finns någonstans i Finland annars. Med en full stor gräsplan. Som inte finns i Stockholm till exempel.
Nej, just det.
Politiker. Ja, men i alla fall vart var jag? Jo, att man sattes ner och hade enskilda samtal. och pratade jättemycket om liksom människan före fotbollen, att nu ska vi, och det vet jag man gjorde i AIK också under den tiden, just via Stare, att man pratade jättemycket om människan. Det spelar ingen roll om du är grym på fotboll, om du inte liksom funkar i en grupp eller är en bra människa helt enkelt.
Right.
Och det gjorde Mariehamn, och sen kan jag inte säga att jag har följt Mariehamn, men jag tycker det är kul att det projektet någonstans har landat i att de idag är mästare.
Ja, det är ju superhäftigt. Jag vet att de har ju, och det är väl i och med det här som du pratar om som initierades där för ett, ja, 10 år sedan kanske, eller vad det var. De har flera sådana här sociala projekt där de spelar med, det är funktionsnedsattas landslag i Finland, spelar IFK Mariehamn match mot varje år, som är väldigt mycket press på då, tydligen i Finland. Och det finns lite fler sådana här olika typer av grejer där, som man ändå får goodwill av, så att säga. Och därför har man lyckats locka till sig då spelare som syns i de här sammanhangen och utvecklas personligen.
Till exempel så hade de egna sponsorer, spelarna i Mariehamn.
Ja.
Där till exempel en anfallare kanske varje mål han gjorde så fick något barnsjukhus i Finland till exempel.
Just
pengar.
Ja.
Och då kan man ju knyta an till det som de gjorde initialt, att prata om människan.
Ja.
Mm. Att om det är en människa som har verkligen liksom mänskligt bra kvaliteter, om man kan säga så, så kan ju det vara en riktig morot för en sån människa.
Ja, precis.
Att få hjälpa till.
Och då har man ändå lyckats, för jag menar, det där är ju, alltså, det är ju fint och nobelt sådär, men jag tänker att mig veteligen så har den här typen av liksom, vad ska vi säga, välgörenhetsdriven elitidrott, alltså det är ju mest spelare kanske på slutet av sina karriärer eller diverse olika plojmatcher och sådär som det sker i. Här har man ändå lyckats i ett seriespel i en må hända ganska dålig liga, men ändå går hela vägen med väldigt små medel.
Spelare också, där. De har ju gjort något liknande som om ni vet, jag tror att det var Sandefjord i Danmark gjorde något.
Ja, Sandefjord i Norge där.
Ja, just det. Då är det en annan slag. För det var i danska ligan, tror jag.
Ja.
Sønderjyske.
Ja, Sønderjyske.
Sønderjyske finns ju.
Ja, det kan
Danmark,
kan ha varit dem. Ja. Jag ska inte svära på
det. Nej, det behöver vi inte göra.
Fotbollspodden är toppen.
Ja, precis.
Jag gillar det. Rasar över den
danska.
Men de gjorde också något liknande där. Att de verkligen, de körde en sån här mini-light Ajax-version.
Ja.
Att köra med bara egna. Och rensade ut allt som fanns.
Yeah.
Längst upp. Och så byggde man på underifrån.
Ja.
Och också hade liksom verkligen tydliga samtal med individerna. Och det här krävs nu. Och det gick knackigt ju. Men sen så spelade de faktiskt i Champions League.
Ja.
För något år sedan.
Men kan det finnas någonting? För då har vi två exempel från nordiska grannländer. Kan det här vara någon slags... Vi har pratat tidigare om att det är pengar, pengar, pengar i elitfotbollen. Allting går till Qatar, om man säger så. Ja. Det är det hållet vi rör oss, att det köps turneringar och man bygger hela städer med nya arenor för en månads fotbollsturnering. Och allting handlar bara om att det ska pumpas in så mycket pengar som möjligt till vilket pris som helst. Och inte så mycket om glädje och fotboll och sunda värden kanske. Är det här någon slags motreaktion mot det? Vad tror ni?
Ja...
Eller en alternativ väg som kanske kan ge någon slags ljus i någon tunnel där framme. Att det inte bara behöver vara Abramovic och grabbarna som avgör vad fotboll möjligt kan vara.
Jag tycker alltid att man ska ha under fötterna när man pratar om saker. Det brukar jag säga till barnen hemma.
Ja.
Så det, jag känner att jag har för lite under fötterna för att uttala mig om det egentligen.
Ja.
Men det jag tycker är spännande, jag skulle säga något här om dem. Jo, det som är lite nackdelen som ligger i fatet i Sverige.
Ja.
Det är den här grejen som Mariehamn gör och som Sønderjyske, om det nu var dem.
Ja. Jag tror det var Midtjylland om du menar att du
skulle känna. Midtjylland var det. Just exakt. Det. Bra, tack.
När du sa Champions League då kommer jag på att det måste vara dem.
Då kan ni delita mejlet.
Precis.
Men Midtjylland, ja.
Mm.
Att de har ju egentligen noll i fanskara.
Ja.
Då är det ju typ upp till Häcken kanske, och ta den pucken. För att det finns för mycket fans och för stort intresse i Sverige på lagen. För rent supporterkulturmässigt så är vi enormt långt före många andra länder.
Så är det ju.
Även Danmark. Danmark, Köpenhamn, Brøndby är absolut jättebra. Odense i andra divisionen. Men annars är det inte så bra tryck. Och i Finland är det verkligen inte det.
Nej.
Och då har man liksom... Ta en klubb som Hammarby. Mm. Ditt du kan liksom inte jobba särskilt långsiktigt när du har supportrar, eller Djurgården.
Nej, ja, men såklart.
När du har supportrar som går ner och dunkar på reklamskyltar, ja, när det går dåligt liksom.
Och det är en match liksom, ja, som det går dåligt att, då. Och
som vi sa, Mariehamn, det är 10 år sedan. Alltså ja, man har inte så lång tid på sig. Och de andra lagen är också inte så pass bra i typ Finland.
Nej.
Så där kan man också bygga lite. Vi kan komma i botten ändå. Skulle AIK eller Hammarby eller Djurgården göra något sånt, då kanske man spelar i division 2 om 3 år.
Och det är framförallt ramaskri i press. Så det blir väldigt stora implikationer.
Man har liksom tid att vara för idérik, eller vad man ska säga.
Så är det typ inte på de nivåerna i alla fall. Eller på den nivån på alltså, ju högre upp du kommer, typ världseliten, Barca och sånt.
Ja.
Där är det ju omöjligt. Där är det som du säger, med alla pengar som finns och sånt. Och där blir det, det blir lite enklare i de här mindre finska ligan.
Ja, men
där blir det ju liksom betydligt enklare, skulle jag gissa då. Ja. Att göra sådana här projekt och ägna mer åt välgörsmatcher och sånt.
Det är svårt att få med alla. Alltså att få med på tåg i supporterskara.
Ja.
Och i Sverige har en ganska så här mörk supporterskara. Vi har ju mycket, det är coolt att inte ha matchtröja. Det är ganska så här manligt 30-tal som man kommer tillbaka på fotbollsläktaren.
Ja, just det.
För vi har liksom inte, det går inte att vara långsiktig riktigt.
Så det är typ Athletic FC då, den här stadlösa klubben.
Ja, men
de skulle kunna
göra något sånt.
Typ, ja. Eller något motsvarande. Men
som AIK ska vinna nästa match liksom.
Ja,
alla dagar i veckan.
Annars är det folk som står på Karlberg och funderar på varför.
Nu är ju folk nöjda med Nordling, med all rätt tycker jag då. Men de har ju torskat mot Göteborg och Malmö borta. Det är de enda torskarna han har.
Mm.
Och det är de enda torskarna som är okej, skulle jag säga.
I övrigt så är det.
Men det ska vinnas alla dagar i veckan.
Ja, nej, men
och det, absolut. Alltså jag tycker inte det.
Nej, men
jag pratar som AIK.
Ja, så absolut.
Är det ju så.
All right. Ja. Intressant. Den debatten kanske vi får anledning att återkomma till senare. Ja. Vem vet. Men nu.
Men det är häftigt. Jag vill säga det.
Ja.
Att vi ska återkomma. Jag tycker det.
Ja.
Vi ska skriva ner det. För att det är coolt med när man kan få med en hel klubb och dess supportrar och sponsorer och allting att jobba långsiktigt.
Och när man kan göra det på ett annat sätt.
Det kan man ju göra ändå på en hög nivå utan att göra om allt.
Ja, ja, absolut.
För där har ju vi ett exempel i Liverpool med Brendan Rodgers som faktiskt fick alla att vara nöjda trots att de kom 8 första året.
Ja. Men det handlar ju
om, det var ändå, alla var ju så här. Mm. Det var okej. Okay,
liksom. Men då handlar det väl om att appellera till någon slags gemensam själ då, som han lyckades med då kanske.
Ja.
Alltså det, så. Och i den mån det finns en sån måste man ju vara väldigt duktig på att hitta den. Men i den mån det inte finns, Athletic FC, IFK Maria, ja, då kanske man kan skapa vad den här själen är.
Alltså. Mm. Ja, men det är tydligt.
Ja.
Till exempel som United har inte varit det.
Apropå United, ska vi prata om England?
Ja.
Kul. Vad heter det? Det är ju uppehåll nu i och för sig på Champions League, av Champions League anledning. Mm. Men det är ju svårt att blunda för United, sa du, ska vi börja där eller? Med det här totala raset. Som
kan vi göra?
Ska vi börja där? Bara för att börja i kanske avsluta i dur då. Vi kan ju sådär.
Ja.
Så att United är ju en vi började prata i tidigt på säsongen, det hade gått några matcher, jag vet att Patrik sa att gamla United är tillbaka. Jag var väldigt tidig och slå på den, tror
jag. Och jag sa att Liverpool var bedrövliga.
Liverpool var bedrövliga.
Jag var helt förstörd efter Burnley-förlusten.
Zlatan hade gjort mål varenda match, första tre och sådär. Man såg de här nya, liksom, Mourinho skulle ta tillbaka guldet till
Trafford. Nu är det andra tongångar.
Nu har en fjärdedel av säsongen gått, har jag räknat ut. Mm. Och United har gjort... På, hela oktober, vet ni hur många United-mål det blev i oktober i ligan?
Ett
United-mål vart det i
38 avslut sist.
Noll segrar också på hela oktober.
Liverpool idel segrar.
Idel segrar, till exempel.
Eller inte mot United.
Nej.
Men för att jämföra, inga förluster för Liverpool, inga segrar för United. Zlatan, svag, Pogba... svag, Rooney kanske svagast av alla. Vad är Mourinho? Jag såg Mourinho på en presskonferens här. Han var liksom ödmjuk och tyst och tillbakadragen. Vad är det som händer?
Ja, men det tror jag, om jag bara pratar om just den presskonferensen, det var ju för att han fick ju dels bli en avstängd match, och så fick han böter för att han som vanligt har kommenterat något med domarna.
Ja.
Och då brukar hans grej vara efter sådana där att han blir väldigt så här ödmjuk och bara nej, jag kan inte säga någonting, jag kommer inte kommentera. Alltså han blir väldigt så här
galleri.
Ja, galleri. Ja,
absolut.
Ja, tokig galleri, ja. För att han vågar inte säga någonting eller liksom han ska verka snäll, men sen är han ju tillbaka till sitt gamla jag.
Men ni förstår ändå vad jag menar. Det är ändå liksom en tydlig nedåtgående spiral när till och med den här ja, demonen som liksom ständigt hittar sätt att bara liksom yxa sig fram. När han ser ut som en slagen hjälte i media, då, då funderar man ju på om det är det kört eller?
Det är inte samma pondus heller i honom, känns det som. Nu är Schwein tillbaka i träning. Schweinsteiger.
Just det. Som det inte ens fick vara med på lagfoto i början.
Nej, exakt. Och den Mourinho man känner sen långt tillbaka. Ja. Då är det ju, spelar ingen roll om Schweinsteiger skulle vara bäst i världen. Nej. Har han sagt något, då är det så.
Han bor i frysboxen. Ja,
så det är lite stolthet. Sen var det ju för sig med Mata i Chelsea, hade han ju lite samma. Han var ju inte värd vatten. Nej. Men nu spelar han.
Så han var ju kapten av fight också, nyligen.
Ja. Så det är inte riktigt den här... The special one som
han har ju tappat lite det här konsekventa, eller?
I alla fall den liksom stoltheten som har varit hans på något sätt adelsmärke. Var så jävla stolt och nöjd med sig själv. Det känns inte riktigt som han är.
Nej. Men jag var lite, nu som du berättade där i något tidigt avsnitt av spelen där vi hyllade United och så jag sa att Liverpool var... usla. Men jag har varit inne lite på det förut att jag tyckte att själva matchningen Manchester United-Mourinho.
Ja.
För mig tyckte jag det från första början lät lite fel i dels filosofi hur United är och hur Mourinho är känd som så arrogant och så här. Visst Ferguson kunde väl ha sina, men han var ju inte på långa vägar så som Mourinho kan vara.
Just det.
Och dels, rent fotbollsmässigt så är det rätt skilda filosofier.
Mm.
Rent spel. Mourinho är ju mycket, mycket för otroligt disciplinerat försvarsspel och bygger därifrån. Medan om du kollade på United på Fergusons tid så var det ju öppna spel och full fart på kanterna. Och det är ju det publiken har varit van vid där på Old Trafford. Och det var lite frågan till. Hur kommer reaktionerna bli? För det kommer inte bli med Mourinho... Och det är ju inte hans fel, utan det är ju den som anställer honom. Man vet ju vad man får om man får Mourinho.
Visst är det så.
Och då var därför jag tyckte det var märkligt att anställa honom med tanke på hur United alltid har spelat fotboll förut.
Just det.
Så den matchningen tycker jag från början inte gick ihop rent fotbollsmässigt i mina öron. Och det kanske man inte ser vid av nu, men det tycker jag att han kanske inte har... Han har ju bara haft en försäsong. Kanske inte fått bygga. Han kanske behöver bygga och köpa och sälja lite mer spelare. Nu har han ju köpt på bara 5 miljarder. Så att han la ju mycket krut på en spelare.
Ja,
men jag tror ju att om man ser till senaste matchen mot Burnley när det blev 0-0. Jag tror ju att United ändå kommer. Alltså då, Mourinho, oavsett vad man säger, och jag säger att det är en missmatch och sådär. Han har ju ändå en förmåga... framförallt i de första säsongerna att det brukar ju gå bra. Det brukar ju vara typ tredje säsongen den går åt skogen.
Ja.
Så jag tror att alltså United räknar absolut inte bort och de har många bra fotbollsspelare. Även fast jag tycker att på pappret så finns det fler lag som är bättre. Men om han får upp det som han vill så de är väldigt svårslagna. Det är de släpper inte in mycket mål. Det är det här med målskyttet. Men kan de få igång det så har de mycket vunnit för de har oftast alltid en fungerande defensiv.
Mm.
Och mot Burnley... 0-0 hemma mot Burnley är ju egentligen, om man hör i huvudet, katastrof. Det är ju för jävla dåligt. Det är helt uruset. Ja. Och det är det ju också. Alltså, nu, men, alltså, jag kollade highlights och såg, som du sa, de hade 38 avslut. Alltså normalt sett så vinner de den här matchen med 5-0 typ.
Ja,
så
det är det.
Så rent spelmässigt så var det där ändå ett steg framåt. För det har ju sett knackigt ut för United offensivt. Och liksom själva flytet har inte funnits där tycker jag. Det är när jag har sett dem.
Nej.
Den här matchen tyckte jag ändå var ett klart steg i rätt riktning. Nu må hända att de inte mötte världens bästa lag. Liverpool förlorade mot dem så något bra är de väl ändå.
Ja.
Men så att, det ska bli spännande att se United nu hur de bygger vidare på, för jag tycker ändå det är något de bygger vidare på den här matchen fast det blir 0-0. Hur de går vidare.
Det är ett lag som verkligen backar hem Burnley.
Ja.
Och där har ju varit lite frågetecknet kring Mourinho. Hur ska han tackla lag som backar hem?
Mm.
För att 38 avslut, men jag såg också highlightsen. Det är inte så många liksom sitters. Alltså det är inte
misstag som gör att
det är inte enorma lägen.
Nej, det är men keepern där gjorde ju några, alltså en räddning på Zlatans bissa tror jag.
Ja.
Det är ju, den är helt sjuk.
Alltså. Ja, den är magisk.
Vansinnig.
Men det är ju inte 38.
Nej, det är inte 38 sådana. Nej, men det är.
Men jag menar att till exempel när de vann med mot Southampton inledningen av säsongen, när Zlatan gjorde 2.
Just det.
Då hade ju Southampton mer bollinnehav, mer avslut. Mm. Och det kanske passar bättre.
Ja, men det är ju mer Mourinho-iskt. Mm. Inte United, men mer Mourinho-aktigt. Att exakt. Det är så det ser ut. Men ja. Det är ju.
Nej, men det är fortfarande tidigt alltså. Ja. Det kommer ju.
De har ju många kvalitetsspelare.
Tidigt är det ju, men jag menar det grymtas ju ganska bra om man liksom scrollar igenom lite brittiska nyhetsflöden. Och det känns ju som att det sågas ganska kraftigt. Det här med, vi var inne på Pogbas prislapp och så vidare. Mm. Det är ju svårt att säga att han gör skäl för de pengarna. Än så länge. Ja. Zlatan var ifrågasatt innan han kom till England. Är han för gammal? Kommer han fixa tempot i Premier League? Inte heller han har ju riktigt fått någon så här honeymoon i media nu på sistone.
Så att, han skulle ju vara ganska glad att det är på pappret som du sa att det inte är så bra. För det tycker inte jag heller. Att det, alltså det finns ju ingen. Han är ju ganska självklar.
Ja.
De har ju liksom ingen.
Skulle han spela i Liverpool då?
Mm. Ja, men de har inte stor konkurrens där, på den positionen.
Ja,
det är ju han och typ, ja, kanske Rooney. Men det känns som Rooney numera har varit mer tillbakadragen och kanske mer spelat på mittfält eller offensiv mittfält. Där.
Så Rashford och Martial brukar gå på kanter.
Ja. Och Rooney är ju inte i något slag i huvud taget heller. Så det känns, en forward skulle ju vara ett bra alternativ för att kanske skapa konkurrens för Zlatan och ja. Kanske till och med en bättre, alltså i dagsläget en bättre forward.
Mm. Och Zlatan är till åren och Zlatan, jag har ju en lite så hatkärlek till Zlatan sen tidigare. Att jag varit i många disputer om just Zlatan, vad jag tycker om honom. Men som mot Chelsea, man torskar med 4-0, vad var det?
Ja, 4-0.
4-1, 4-0.
4-0
till och med, ja.
Och han går runt, han ska byta tröja, han är
ja, ja, men det blev han ju toksåg.
Att
han,
Giggs
blev ja, att han inte tar det på allvar på det
sättet. Ja, men det är ju att
pissa på det.
Supporter. Ja,
alltså han sa ju, man ska ju inte, alltså om man spelar Manchester United, då torskar man 4-0. Då går inte du och garvar, hänger armen runt Hazard och byter tröja. Då ska du vara ute omklädningsrummet och vara förbannad.
Ja, vilka du än lirar för egentligen.
Ja,
ja så klart det är så. Mariehamn, bakom sig är okej då. Men.
Men är det inte lite zlatanskt att skita i det då också? Alltså är det inte det, om man säger så här, är det inte en del av hans, kanske inte storhet, men kanske del av hans varumärke?
Jo, och jag just ser ju, jag följer honom på Facebook United. Då brukar det vara så här filmer, alltså off air, man ska säga. Alltså inte matchbilder.
Nej.
Filmer i vardagen så här. Mm. Och idag så lyfter de mot Turkiet, va. Ska spela mot Fenerbahçe kanske.
Ja,
retur i Europa League.
Ja, i gruppen i alla fall, va?
Ja, ja men där. Det var den presskonferensen för
som ja, just satte det, just på sådär. Nej, men då på det klippet då är Zlatan så här garva som fan och ja, jag vet inte. Det är ju också en form av galleri tycker jag.
Ja, ja.
Han vet att det går lite knackigt nu och då är jag glad och tog fram.
Men vill han inte,
men jag vet inte.
En teori
är ju bra också.
Teori är ju att han gör så här för att han behöver bränslet som han, som det här alltså ilskan i media är.
Ja.
Alltså det här ifrågasättandet är ju någon form av bränsle kan det ju vara, kan jag tänka mig, för en sån som Zlatan.
Ja.
Han lever på att bli liksom dissad och ifrågasatt.
Ja, nej men precis. Och det känns ju som att i alla fall för, eller om man tänker på Zlatan så känns det som att när han blir ifrågasatt, det är oftast tänkt då sporrar det honom.
Mm.
Alltså det känns som att då blir han bättre, att han nu jävlar ska han visa, han är inte den som liksom viker ner sig, han har inte den mentaliteten.
Nej.
Så det normala, eller det känns som att förr i tiden, kanske i PSG också när man var ibland ifrågasatt, det känns som att, och det var ju för flera, det var några säsonger sedan när man sa att nu är Zlatan slut och sen kom den säsong och då var han bättre än någonsin. Alltså,
just det.
Han svarar ju oftast upp på det här. Men nu är ju som du sa, hans ålder. Det kommer ju komma, han kan ju inte svara upp på allt. Han kommer ju inte alltid vara bäst.
Nej, men det kommer ju till en gräns.
Ja, det någonstans. Kommer ju till en gräns. Och det, jag säger inte att den är nådd nu, absolut inte. Men normalt sett en Zlatan, och det är ju, han har ju många matcher kvar på sig att visa någonting, men han brukar svara upp på sådana, när det går tungt och han har en dålig period, då brukar han lyfta sig. Han har den mentaliteten.
Precis. Jag tänker på den här dispyten som var när han inför franska journalistuppåret förklarade att han är för bra för det här jävla skitlandet.
Ja.
Reaktionen på det var ju, var det 3 mål eller något sånt där på 3 matcher därefter. Han lyfte, alltså, han blev väldigt sporrad av att få den här liksom personen om grata-statusen nästan som infann sig därefter. Och så. Mm. Ja. Vi får se helt enkelt vad som händer med den gode Zäta. Jag är ju populist och hoppas att det inte är sista tåget har gått för honom, och han har ju som sagt 3/4 av säsongen kvar, va?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad levererar på?
Ja, United har ju tid på sig i alla fall.
Men när det går bättre för, ska vi prata om toppen av den här ligan istället då? United är ju på en 8:e plats och
sladdar lite just nu.
Men längre upp i ligan så har vi ju, ja, vi har ju ett Liverpool till exempel. Vi har Manchester City. Vi har
Arsenal.
Samtliga upp i topp på 23 pinnar.
Ja.
Mm. Vad har ni att säga? Sist så, ja, vi kan väl börja längst upp. Arsenal Sunderland 4-1 hade vi.
Sunderland bland de sämsta lagen som spelar i Premier League.
Alltså. Ja, och jag läste någonstans att Sunderlands start på den här säsongen, 2 poäng tror jag att de har mäktat med so far, är den sämsta öppningen av ett lag i Premier League någonsin.
Ja.
Aldrig gått sämre.
Jag såg den här matchen, Arsenal de kör över Sunderland i andra halvlek, och David Moyes står efteråt och säger att vi hade otur, vi gör en bra match och grabbarna förtjänar beröm.
Det blev ju en sån här skämt grej på nätet.
Ja, men det
är ju
fan. Jag vet inte.
Vad ska Seb Larsson och kompani göra då? Är det en ny tränare som är receptet? Jag menar, han har ändå...
Och jag läste nu i tidningen just Seb Larsson som uttalade att han sa, fan, han hade på de 7 åren han har varit nu, så han bara, jag vet inte hur många tränare jag har haft, men 8-9 tränare liksom.
Ja.
Och jag tycker att om vi skulle sparka en till så skulle det vara otroligt pinsamt. Ja. Alltså han kände att det blir alltid bara pinsamt, men resultaten har ju inte David Moyes med sig.
Nej, inte här heller.
Men samtidigt, så han sa ju såhär, det blir liksom, kommer en ny tränare, vi måste bygga nytt, tänka om, någon vill någonting annat. Han är där några månader, ett halvår, ny tränare, bygga om, bygga nytt.
Ja, men det blir ju riva ner innan du bygger upp.
Riva upp, bygga upp. Alltså, så att, ja, de har ju aldrig haft någon kontinuitet och kunnat bygga på någonting.
Nej.
För att då sa han ju, ja, det är ju dels på grund av att vi spelare har ju, det har vi, har ju inte tagit tag i det här och presterat. För att hade vi presterat hade vi haft kvar en tränare i längre tid.
Det blir ju negativa spiraler.
Ja, svårt. Och då är det liksom frågan nu, han säger ju så här, att det vore ju smått ironiskt om vi skulle sparka en till tränare.
Ja.
Men ja, de ligger där de ligger, har 2 poäng och det ser ju inte bra ut.
Nej, det...
Så det är ju frågan vad de ska göra, men... Ja, är den 10:e träningen rätt lösning? Alltså det är ju svårt att säga. Men David Moyes känns ju... Han hade sitt Everton som gick bra. Sen dess har det ju inte gått bra. United gick inte bra, även fast det kanske gick lite bättre än vad många andra. Eller till och med jämför med Frank. Alltså, ja, det är kanske lite bättre än vad man har fått cred för. Kanske.
Och framförallt går lite bättre än vad du gör nu.
Ja, ja, men, ja.
Både Moyes och Frank hade bättre poäng efter så här många gånger.
Ja.
Men visst tycker man synd ändå om Tyneside, östra England, Black Cats. Det är ju fan, det är alltid runt 40-50 000 på både Sunderland och Newcastles matcher. Newcastle ligger förvisso etta nu i Championship.
Mm. Men ändå i Championship.
Ju, ja, då, alltså båda de där lagen. Det är också för att bredda landet. Mm. Det är så stor del av landet, östra England, nordöst. Det är fönstret mot Skottland. Ja. Det är, man hoppas att det ska vända. Om det krävs badbollar eller
men där kanske man ska göra en Mariehamn. Alltså man
stryka allt.
Ja, man skiter. Då, visst, vi åker ur. Vi skiter i det här. Och sen vi rensar ut på... De har ju så många utländska. De har ju... Alltså, de har typ en engelsk. Alltså, det är så mycket utlänningar i det här laget. Alltså inget illa med dem. Men alltså sådär. Och bara...
Bygg,
ja, men bygg nytt. Satsa på unga spelare. Ta ett åka ut. Så tar vi, bygger i Championship där vi kan bygga lite... Lite lugnare och så går man ut med att nu bygger vi nytt så att inte förväntningar är att bra, vi måste tillbaks upp eller vi måste undvika nedflytt. Man liksom går ut med att...
Det är en femårsplan, ja, egna produkter plan, och så vidare.
Det här funkar inte, vi är i botten, vi riskerar att åka varje år i Premier League, vi sparkar tränare på löpande band. Vi måste göra någonting.
Och någonstans också, jag har inte insyn i var pengarna i Sunderland kommer ifrån, men det sitter ju rimligen någon och blöder, vars plånbok blöder bakom här. En eller flera aktieägare, men det är ju någon som puttar till kulorna, för de kommer ju inte in den sportsliga vägen. Det är ju tydligt.
Nej, kan vara en idé. Gör som Mariehamn.
Ja, gör som Mariehamn. Bygg nytt.
Då går Newcastle upp, det är inga derby.
Nej. Men det säger det som Newcastle, de har ju inte byggt om, men de har åkt ner och de har ändå tagit in typ så Dwight Gayle, så lite Premier League känd, alltså lite såna spelare typ.
Man sålt Johan Kebab.
Ja, men de har ju sålt lite alltså överflödiga spelare, kanske som höglön, lite utländska spelare och satsat på lite mera, ja, vad ska man säga, spelare som kanske brinner lite mer för Newcastle och vet vad Newcastle är för någonting.
Mm.
Och därav går
det vet ju inte Mike Ashley.
Nej,
apropå Johan Kebab.
Nej.
Historien. Ja.
Hörrni, det är om Arsenal som ju
blev Sunderland.
Vi kan väl nämna Arsenal. De är spännande.
De är ruskigt vassa nu.
Ja, jag tycker verkligen det.
De är uppe och verkligen slåss om det. Liksom. De är där.
Och känner. De är lite så här Liverpool-fierade med, som igår i Champions League när de ligger under med 2-0 tidigt mot Ludogorets.
Mm.
När vi vinner 3-2. Att det krävs lite mål för dem. Alltså de har en trupp som Jansson i vårt lag, Andreas Jansson, håller på Arsenal. Att, vi pratar om det, att Arsenal har väldigt många i truppen som är solovårare.
Svajiga.
Ja, alltså Walcott, Chamberlain, Ramsey. De, många som är, Giroud är också så här att man, Özil kan vara så, att man är bra en månad, sen man
iskade upp och ner.
Det är en hög högsta nivå, men det är en låg lägsta.
De har ju lyckats i år, tycker jag, att få liksom
lite jämnare
timer. Framförallt lite kontinuitet med skador på slutet. Att de inte är skadade halva laget, för det brukar vara...
Men det är ju så, jag håller verkligen med i det här att det känns i alla fall, om man ser utifrån, att de har många spelare som är upp och ner. Rent generellt har det varit så ett tag. Men nu kanske de hittar någon bra nivå. Men de spelarna har ju en sån enorm högsta nivå. Så att när det stämmer, då är de otroligt bra.
Ja.
Då är de...
Då skulle jag säga att de kan vara bäst i världen.
Ja, när de har dagen så... Kan snudd på i alla fall. Ja.
Men det är som ni säger, det här med att man lyckas tajma in då, skador och liksom... Och så finns det ju någon form av flyt, om man säger att det liksom... Ja, man, det lirar och då lirar det för fler. Och så blir det en positiv spiral. Det är... Ja. När det sitter så sitter det.
Men tur förtjänar man ju.
Ja, men det är ju
som Sunderland, förtjänar inte det.
Precis.
Nej, så är
det. Det är ofta den som...
Det gör ju verkligen Arsenal.
Mm. Hur är det?
Özil, vilket mål han
gjorde. Ja, verkligen.
Det är ofta den som tränar mest som har mest tur sen. Visst är det så? Precis.
Och sen har de ju, om jag bara får kort, de har ju haft lite av ett aber i flera säsonger med just center-forwardsrollen där. Giroud har de haft ett tag som... Ja, han har gjort okej liksom, men det har väl inte varit något sprudlande, dels nu, eller alltså att Arsenal eller kretsen har varit så här supernöjda med honom, han gör liksom ett okej jobb. Men nu har de ju hittat Sanchez där som kör som spets, och det är ju, har ju varit ett utmärkt, fungerat alldeles utmärkt. Mm. Det känns verkligen som att man har hittat rätt där på den positionen, vilket har varit Arsenals dilemma i flera, så det har alltid varit varenda silly season. Ska Benzema komma, ska Higuain komma, det har ju varit... Varenda år.
Jag tycker också att Walcott ser ut att gå mer centralt och komma i djup och gör framförallt mer poäng.
Ja.
Och det är viktigt för honom.
Ja. Nej, men så är det. Så Arsenal är ruskigt starkt.
Motsvarar eller kanske till och med överträffar förväntningarna. Jag kommer inte ihåg. Vi hade ju tips här inför säsongen. Det finns uppskrivet någonstans vad vi tippade på. Men jag vill minnas att de låg tvåa i någon av våra sådana där.
Ja,
så jag tror att det... Ja.
Giroud vill jag dra en lans för. Alltså. Fan, han får så mycket skit tycker jag. Alltid när man pratar med någon Arsenal-supporter så är det Giroud på topp.
Den gode Olivier.
Ja, men han får alltid skit. Mm. Jag tycker fan ofta när han spelar så han gör det ofta mål. Alltså.
Ja. Två senast. Tillbaka
nu från skada, två mål direkt.
Mm.
Ja, jag håller med.
Sunderland och... Bra jobbat Arsenal helt enkelt. Vi får se vart det tar vidare. Men nu måste vi prata om ert kära Liverpool, eller?
Kan vi göra.
Jag tycker det, men det är ju svårt att komma ifrån. Ni ska se smilen på herrarna här som nämner Liverpool. Liverpool leder ju, eller delad ledning.
Jag är inte programledare längre. Nej. Det är härligt att få...
Men de prata. Ligger ju trea.
Du sitter där och äter putter. Just
nu.
Du kan ta den spaden.
22 poäng. 23 poäng till och med. Samma som Arsenal och City. Mm. Och har ju senast en... Ja,
bara säga, det var länge sedan de låg så här bra till och med i så här långt, det är inte långt in, men så här, det var länge sedan det såg så här bra ut och de låg med så här högt upp i toppen, för det har alltid varit typ kört efter 5 gånger sedan.
Det kan okay. vara faktiskt den bästa starten någonsin för Liverpool.
Som, i alla fall, ursäkta nu, mumlet här. I alla fall så länge du och jag har levt.
Ja, så är det definitivt. Men jag tror att det
kan det vara någonsin alltså.
Ja, det kan vara.
4-2 senast, Crystal Palace. Och jag såg inte matchen, men jag sett highlights. Men man går...
Det är väl lagets liksom aber, om man ska säga något, om vi ska börja i den änden. Att det negativa, att det är ju inte stabilt. Även om det känns bra på många plan, så är det inte stabilt.
Nej.
Man, alltså...
Det är lätt att göra mål på Liverpool.
Ja.
Det krävs inte så mycket gnugg.
Nej.
Om vi ska säga det som är positivt när vi hoppar till det sen, så kommer vi prata om anfallsspelet såklart.
Mm.
Och man undrar ju om man skulle köra på Melwood att alla försvarare får gula västar, alla anfallare röda västar.
Mm.
Hade det kunnat bli 40-0 om Liverpools offensiv skulle möta defensiven.
Mm. Just det.
Ja. För det är verkligen, det är knackigt alltså.
Ja, det är knackigt.
Det är just det här att man inte kan lita, man får en liten tillit till en spelare, typ Lovren.
Mm.
Och så kommer ett jättemisstag. Liksom. Att det är alltid ett misstag bort. Det är alltid, det finns där. Karius har 6 räddningar i Premier League, till exempel.
Ja, det är ju tråkigt att när vi har ju... Vi, alltså många i Liverpool-kretsar, även vi, har ju klagat på Minolet en hel del. När vi äntligen har värvat in en keeper så känns det typ exakt... Det här exakt samma osäkerhet som det var kring Minolet. Mm. Just nu i alla fall. Han har inte fått den starten jag tycker var viktig att få. Så att det känns typ exakt lika osäkert som när Minolet var ute och härjade. Och till och med så att jag har känt att när Minolet har spelat, han spelade lite innan Karius. Ja, då har det nästan sett bättre ut.
Ja.
Tycker jag.
Men just svart på vitt det här, som han startar Minolet, 6 insläppta på 3 första matcherna.
Mm.
Och en räddning.
Mm. Det är ett facit.
Det är en straffräddning dock.
Mm. Men ändå, det är en räddning.
Ja. Och sen dess Karius 6 räddningar.
Mm.
Alltså ja, det är 5-6 matcher. Ja. Det är ju...
För dåligt.
Såklart för dåligt.
Ja.
Mm. Sen ligger ju Liverpool ofta på, så att de chanserna man får är ofta... Det är bra lägen ofta.
Alltså samtidigt ändå... kan man ju säga att det kan vara tecken egentligen på bra försvarsspel, inte få så mycket skott på sig.
Mm.
Men samtidigt så...
De man får på sig kan man inte släppa in så många procent
av. Då blir det ju inte bra liksom. Då kanske det är dels för bra lägen de får när de väl... För det är som Limpan säger, det Liverpool ligger ju oftast på. Som mot Crystal Palace senast var det ju en gåta att det var jämnt i första. Alltså att det stod 3-2. Det skulle ju ha stått 4-5-0 liksom. Alltså de skulle absolut stått 0 för Crystal Palace. De hade alltså... Det var ju knappt över halva plan. Liksom. Ändå hade de lyckats göra 2 mål. Det är helt mirakulöst.
Man måste... Men det skulle kunna bli 10-2 den här matchen.
Ja.
Och det säger vi inte bara för att vi part i målet.
Nej,
det var ju en sprutlande offensiv.
Mm.
Men det blir ju ofta spännande. Arsenal 4-3. Och...
Mm. Det är jävla sevärt.
Men det visste man ju. Som med Mourinho. United borde ha vetat. Liverpool visste ju det här med Klopp.
Mm.
Alltså man köpte det med gegenpressning och offensivt. Och då blir det mål i arslet.
Men vad är alltså klassisk fråga? Hur löser man det då? Vad är lösningen? Hur ska Liverpool fortsätta den här fina trenden men täppa till det här som inte är så bra då? Baksidan.
Det är ju faror att jag tror, du får säga sen Putte, vad du tror. Jag tror att det inte riktigt, alltså med Klopp, jag har jättemycket positivt att säga om Klopp, men eftersom du frågar så tycker jag att det appellerar på hans negativa sida liksom.
Mm.
Alltså jag tror inte att det går att det är klart det går kanske, men jag tror inte att det vänder. Jag tror att det kommer se ut så här.
Okay.
Och Liverpool har så pass bra offensiv just nu med Philip Coutinho i spetsen, som jag tycker är en av ligans absolut bästa spelare just nu.
Mm.
Då kan det funka, men sen när vi kommer in i de här Boxing Day, när man spelar match varannan dag nästan, man har liksom inte råd att släppa två mot Crystal Palace borta då.
Det räcker ju med ett offensiv, några offensiva spelare har en lite sämre dag.
Eller blir skadade, ja, eller blir avstängda, ja. Det kan ju hända vad som helst.
Ja, och den här klassiken att det är svårare att bygga ett sandslott än att riva det.
Oh ja.
Man kan inte bygga det hela tiden.
Nej.
Man kan inte göra fyra mål varje match.
Liksom. Orkar inte. Det blir
så det är ju en farhåga, absolut. Skulle leva på en bra defensiv, då hade jag verkligen sett dem som liksom title contender. Då hade de kunnat vunna skiten. Nu tror jag inte det, just på grund av det.
Var slutar de då, nu? Vågar ni tippa? Vad tror vi? Liverpool, nu trea. Lika många poäng som toppen.
Champions League-plats tror jag faktiskt på. Men det är mest för att de inte spelar några cupmatcher. Det känns som att de är fräscha.
Det är det man är nöjd om de kommer... Jag är nöjd om de kommer topp fyra som får med Champions League.
Definitivt.
Men det känns... Alltså, Liverpools försvarsspel är inte bra.
Nej.
Men samtidigt så är det ju inte många andra... Visst, Tottenham har ett väldigt bra försvarsspel. Samtidigt så ligger Liverpool före Tottenham, för att Tottenham kanske inte har samma... Just nu har ju det gett fördel för Liverpool att ha kanske bättre offensiv, sämre försvarsspel än vad det gett utdelning för Tottenham att ha ett bra försvarsspel och en lite sämre offensiv.
Men det jämnar ju ut sig, va? Möter ju olika lag. Och
dessutom så skulle Tottenham till exempel när det här är kring, de skulle ju kunna få igång någonting bra där också. Så att, men det jag vill ha sagt är, förutom Tottenham så är det inte så många andra lag heller som har haft ett imponerande försvarsspel.
Nej.
Arsenal släpper också in, som Limpa var inne på. City har ju också släppt in en hel del mål. Så att det kan ju vara en säsong där det kanske inte behövs ha världens bästa försvarsspel heller.
Kan man säga att det är en säsong där det är full fart framåt snarare än hållet bakåt? Ja. För att alludera till mitt älskade Djurgårdens paroll.
Så kan det vara, fast jag tror ändå att det är en säsong. Jag tror att det är en sån säsong lite grann. Men jag tror också att det laget som då hittar ett försvarsspel tidigast, det kommer vinna.
Och
jag
Liverpool.
Tror inte Liverpool gör det.
Nej.
Right. Med de målvakterna också. Alltså
det är synd just där med mål. För målvakten är så jävla viktig att ingjuta förtroendet i backlinjen. Alltså, hade han fått en bra start och liksom där känns... För då tycker jag ändå att de har fått in Matip en riktigt bra back. Alltså han är... Jag ska inte säga för mycket för att jinxa över honom, så gör han med självmål nästa match. Men de har fått in en väldigt, just nu, bra back som fungerar utmärkt.
Ja.
Och det kändes som att det var länge sedan jag kände mig så nöjd. Typ lite samma hyppig. Han var väldigt lugn och cool liksom. Så att... Och jag tycker ju att Lovren har blivit bättre. Så det var ju synd det som hände att han... Men om man ger dem två förtroendet och liksom ser vart det bär. Och sen är det bara hoppas att den där jäkla keepern där bak liksom är...
Inte får något skott på sig.
Nej, typ. Eller liksom kommer in i det här. Han är ju ändå hyfsat ny i Premier League och hyfsat ny i Liverpool. Och åkte på en skada i början. Så att han har väl inte haft de bästa förutsättningarna heller. Så att jag har ju inte helt gett upp.
Vi ska väl säga det att David de Gea... Hade ju en riktigt knackig
första säsong. Hade,
alltså
absolut.
Riktigt ordentligt. Ja. Och han är, tycker jag, världens bästa målvakt idag.
Ja,
men Karius, det är ju inte att han inte gör räddningar och sådär. Jag tycker att han, allt han gör nästan, med spelet med fötterna framförallt. Och det är i luften. Alltså han
utstrålar ju osäkerhet.
Utstrålar osäkerhet. Ja. Och det gör ju att backlinjen blir lidande.
Det är det som är synd. Det är det som kan bli fall. För jag känner ändå att Lovren och Matip. Lovren tycker jag, jag tycker han är bra ändå. Han gjorde ett misstag, men fan, det var ju, det gör ju alla. Och liksom det var länge sedan han gjorde ett misstag, kändes som. Så att det kan jag släppa. Men just det där med Karius känns ju mer alarmerande.
Ja.
Så att jag tycker synd om äntligen. Kändes jag tycker att de ändå hittat ett helt okej mittbackspar.
Ja.
Sen har de bra ytterbackar också tycker jag. Klein tycker jag är fantastiskt bra. Väldigt... vad ska jag säga?
Fantastiskt bra.
Ja, man är väldigt pålitlig. Sällan en dålig match. Alltid bra jobb liksom. Och sen Milner på den andra kanten är ju också samma sak, samma attribut egentligen.
Sällan en dålig match. Mr. 100.
Ja, precis.
Bra.
Så där har ju med något
tycker jag. Men apropå att släppa, vi måste ju släppa Liverpool snart, va?
Ja,
vi kan väl prata om offensiven.
Ja.
För det är ju,
ta det. Glädjeämnet. Vi tar någon minut på glädjeämnet offensiven. För det här,
för det är det ju verkligen.
Ja, men som sagt, jag såg highlights från matchen mot Crystal Palace och det ser ju, som du säger, ut som att det kan bli hur många mål som helst. Men man har ju en sprudlande offensiv. Mm.
Där kan jag ju säga då, jag såg Alan Shearer hade någon kommentar som väckte mycket reaktion, att han sa att Premier League finns inte så många världsklassspelare, utan de finns mest i La Liga, ja, framförallt. Och så nämnde han, det finns en världsklassspelare i Premier League, ja, och det är Sergio Aguero.
Ja.
Det kan jag väl köpa, han är ju ruskigt vass, ja, den här dagen, det kan ju skadat för mycket. Men jag tycker att just nu är Coutinho där uppe, för alltså han är så... Ja, det är, jag är inte, som jag säger, jag är inte partymålet eller sådär, men alltså... Ja, jag tycker
du
att...
är partymålet.
Ja, jag är partymålet.
Du är inte objektiv.
Ja,
du...
ja. Men han, just nu tycker jag han är fruktansvärt bra. Allt han gör blir nästan bra. Hans touch, hans mottagningar, hans instick, hans skott. Han är ju liksom nyckeln till nästan allt som sker i ett sånt fantastiskt bra fungerande anfallsspel.
Ja. Uh-huh.
Så jag tycker att han just nu är där uppe. Det var ju Noah Carragher som sa att just nu Coutinho skulle gå in i vilket Premier League-lag som helst och förstärka det, göra det bättre.
Ja.
Jag tror även att han skulle kunna gå in i Barca och Real och göra det bra. Göra dem bättre.
Får han, faktiskt. Han är också part i målet. Men jag håller med. Jag håller med. Typ punkt och pricka.
Får en sån spelare vara kvar? Låt säga att det fortsätter att gå så här rasslande bra för en spelare som Coutinho. Får han vara kvar i Liverpool?
Har de... Det är ju det man är lite orolig
har
för.
Har de muskler för att, ja, alltså, låta honom vara kvar?
Mycket kan bero på hur det går den här säsongen. Ja. Om de kommer till Champions League eller inte. Kommer de inte till Champions League, då kommer det garanterat, om man fortsätter spela bra, det är så, ja, just såklart, det. Då kommer det garanterat börja surras om Barca, Real... Ja. Då tror jag det kan bli svårt.
Jag hörde på en annan podcast, LFC Index, en engelsk om Liverpool. Och där pratar man att man sitter just nu i förhandlingar med Lucas Leiva. Mm. Att verkligen göra han till livslång i Liverpool.
Mm.
Och mycket sägs vara för att han är så tight med Coutinho. Mm.
Okej. Okay. Så det handlar om att...
Man stärker upp Coutinho lite grann.
Stärka de aktierna.
Jag såg en liten oroväckande bild på Instagram där jag följde Coutinho. Då hade han... Barcelona var ju i stan. Eller i stan, de var i Manchester. Och spelade mot City. Och då... Han verkar även vara väldigt god vän med Luis Suarez.
Ah, okay.
Så det var flera bilder på de två tillsammans. Så där, han skulle eventuellt kunna locka lite där, tänkte finns... jag då. Det blev orolig direkt när jag såg det.
Så det finns polare på rätt ställe och fel ställe.
Ja,
exakt. Vi får väl se.
Innan vi släpper Liverpool, för att man kan säga mycket om Lallana har en fantastisk säsong hittills. Mm. Och Firmino gör mål. Sturridge, när han får spela, gör mål nu.
Mané gör det bra.
Mané gör det väldigt bra. Och Coutinho. Det är väldigt frejligt där fram.
Mm.
Men jag tycker att ni ska... Kära lyssnare.
Kommer dagens tips.
Ja, men lite så i alla fall. Ja. Lite inside. Lite expert. Att om man tittar på Liverpool så tycker jag att man ska även ha ett öga på Jordan Hendersons jobb i den här gegenpressen. Gegenpressen, för att förklara det snabbt, så är det ju att när Liverpool förlorar boll så ska man attackera bollhållare med två spelare.
Just det.
Och det är ofta Firmino och Lallana på...
Närmsta gubbe.
Ja, det är närmsta gubbe ofta. Mm. Men kolla på Hendersons understöd i den pressen.
Ja.
För att snacka lite nördigt. Men han ligger alltid i understöd. Som Lucas förut. Mm. Men det var innan gegenpressen.
Ja.
Nu, Henderson får ju ett enormt jobb nu, eftersom de är så tidigt upp i press, de här två som är närmast. Mm. Men Henderson är alltid den tredje gubben liksom, bakom.
Jag vill minnas att du, när Klopp blev klar, när det signades för det, vi pratade om vad han kunde tillföra, så vill jag minnas att Hendersons roll i det här var någonting som du lyfte ganska tidigt.
Ja, verkligen.
Snyggt format.
Och han var ju skadad så länge.
Ja.
Så det var jobbigt för honom. Men nu känns det som att han är tillbaka på allvar.
Ja. Mm. Och nu har jag bara snabbt säga också att nu har jag
vi måste släppa Liverpool.
Vi pratade länge om United.
Nu tar vi sista på Liverpool. Ja. Fortsätt.
Jag tänkte bara att Emre Can har ju kommit in och spelat, vilket jag tyckte, det går lite trögt sen han var skadad, men jag skulle vilja lyfta den som han ersätter.
Ja.
Wijnaldum tycker jag, som har varit nyförare från Newcastle, som många kanske tänkt sig, var ska han spela? Han är en offensiv mittfältare och de har Coutinho och Firmino och så här. Han tycker jag har varit otroligt bra. Han är otroligt rörlig, lite mer rörlig än Chan och lite mer som Henderson. Alltså han pressar också otroligt bra. De två tillsammans tycker jag har varit oerhört bra när de har spelat. Nu har han varit skadad på slutet, men jag vill bara lyfta upp honom också, för jag tycker att han har varit ett riktigt bra nyförvärv hittills.
Ja, absolut. Mycket glädje med Liverpool. Kul att höra er så nöjda med ert
Men allt är inte fina för dig.
Älskade röd, förutom målvaktsbiten. Ja. Där har vi lite övrigt att önska. Men vi måste gå vidare, trots den här kärlekskavalkad över laget.
Fan vad många som sitter och lackar nu.
Ja, säkerligen. Men vi får väl nämna någonting om ligaledarna Manchester City också. De gjorde igår kanske den bästa fotbollsmatchen på hela året.
Ja,
bästa halvtimmen.
Vänder mot Barcelona. Mm.
Ja. Och Barca hade ju ruggig kontroll i första.
Ja.
Men sen i andra så är det ju en...
Men det är ju det. Det är ju att Barcelona spelar ypperlig fotboll i första. Mm. Och sen spelar Manchester City ännu bättre fotboll i andra. Och det är liksom, ja, det är ju en uppvisning helt enkelt i den
vi har ju sporten. Suttit och surit över Sterlings avslutsförmåga många gånger som Liverpool-supporter. Ja. Och skulle han kunna avsluta så skulle det kunna bli...
Skulle kunna bli bra där ute. Men de har ju annars en annan spelare som är otroligt bra, som har varit det hela säsongen, som också kan vara snuddare på världsklassrepetet. Det är De Bruyne som är bra, helt enkelt. Han ligger bakom det mesta och har en fantastisk fot. Och jag är,
ja. Otroligt avlägård tycker jag, dock.
Ja, keeping, absolut. Det är ju bedrövligt gjort.
Men det tar inte bort De Bruyne. Alltså, han har ju varit riktigt bra, det håller med.
Han är en nyckelspelare. Och han blev ju skadad ett tag också. Det var ju sen dess det började gå. De hade ju 6 matcher där ett tag sitt utan seger. Och då, de matcherna tror jag inte De Bruyne var med i. I alla fall inte de i början där. Så att det började ju gå tyngre när han blev skadad.
De
så
två
det,
sista var med.
Så. Ja.
Och då så det, Gündogan har ju kommit in och gjort det fantastiskt.
Ja, har hängt några på. Så det har hängt en hel del också.
4-2 tror jag.
Mm. 2 senaste matcher. Mm. Nåväl. Men City, ja, inte så mycket... Vad ska vi säga? Inte så stor överraskning kanske att det går bra för dem. Det var ju också ett förhandstips att det skulle lira.
Imponerande bara Guardiola. Det så jag sa någon när vi såg att han har fått ihop det så bra ändå, så snabbt. Det känns ju verkligen som att det är Guardiola-lag.
Ja, exakt. Det är en prägel.
Ja.
Att han inte bara, det är inget självspelande piano.
Nej.
Och som han gjorde i Bayern München och i Barcelona. Och vi ser ju, nu var det några år sedan Barcelona, men Barcelona hackar lite. Ja. Bayern München hackar lite. Mm.
Det finns kvaliteter som tillförs ändå.
Ja, exakt.
Ja, det gör det. Han är nog bra på det han gör. Bevisligen.
Det är väl svårt att säga annat.
Ja, det är det.
Filosofen kallade en viss sätta honom för. Mm. Visst var det så. Ja.
Varpå Guardiola sket fullständigt i det.
Ja. Och vann trippel året efter. Vad vill vi prata om mer då, i engelsk fotboll?
Vi kan väl nämna Chelsea.
Liverpool kanske.
Liverpool har vi ju ägnat en 45-50 minuter. Så att vi kan väl blidka någon Chelsea-supporter. De ligger 4 i ligan, gör det ju också ganska bra.
Gör det väl. De gjorde det ju mindre bra för ett tag sedan.
Ja.
Började väldigt bra, sen fick de en
dipp. Och
nu är de... Han bytte ju spelsystem där i den här svackan till sin, som han alltid har kört med Juventus i stort sett, en trebackslinje.
Mm.
Och sen dess, tror han körde det mot Liverpool också i och för sig, men sen dess så har det ändå blivit bra.
Yeah.
Det ser bra ut och det är lite roligt med de spelarna som spelar nu på vingarna till exempel. Det är Victor Moses som bland annat var utlånat till Liverpool och som... var utlånad till West Ham eller Aston, något sådant här lag som liksom, det är ingen världsklasspelare långt ifrån, men som verkligen har lyft sig och gör det bra. Och sen har vi Marcos Alonso på den andra kanten som gör det väldigt bra, men det jag menar är att han har hittat ett system nu som fungerar riktigt bra. De vinner fotbollsmatcher. Sen om man nu får tid och chans att kanske bygga och köpa in, inte köpa allt, men liksom man, Moses är bra, men det går ju att hitta en bättre spelare på den
positionen. Tillföra ytterligare någon liten kvalitet där kanske.
Så de har ju liksom potential att bli ännu bättre. Nu har han hittat system som tror de sitter och det fungerar bra. Och då vet han, ja då kanske de här spelarna jag behöver. Så Chelsea tror jag bara kan bli lite bättre. Särskilt med lite spelarinköp skulle jag visa. Efter utifrån hur han satt, hur han vill spela.
Just
det. Så de gör... om vad i Liverpool, vad Philippe Coutinho gör... mycket.
Mm.
Hazard, när han är i den här formen, då är det också...
Det är det också där uppe.
Ja, men då är det lätt att vinna fotbollsmatcher.
Ja.
Om man har han i den här formen. Och Diego Costa fortsätter
leverera.
Och göra mål. David Luiz såg ut som en riktig fotbollsspelare sist.
Ja, det är inte ofta han gör det. nej, men det och som verkligen har fått in bättre... Kanté har ju verkligen... han har ju börjat inlett det risigt, ett omskrivet nyförvärv från Leicester då, som... som började riktigt dåligt faktiskt och som har fått mycket kritik. Men nu i och med det här spelsystemsbytet har verkligen höjt sig ett par nivåer och verkar trivas mycket bättre i det här systemet. Tillsammans med Matic så är de två, det är ett jävligt starkt block där som är både bra och rätt bra tvåvägsspelare också. Så det är ett riktigt starkt inmittfält där också som nu verkar ha kommit igång, vilket är otroligt viktigt för Chelsea. Så att det ser just ut för Chelsea.
Ja. Skulle du behöva fler poäng från det inne i fältet?
Ja, det skulle de behöva.
Alltså så det blir lite mer Makelele eller Lampard.
Ja.
Aktigt.
Men det menar, det finns utrymme. För nu tror jag han har hittat spelarna, eller spelsystemet. Nu kanske han behöver, ja, dels få igång lite annat. Oscar har inte varit så lyckad till exempel. William har, vet jag inte, han kanske varit skadad. Du får nog ursäkta om jag har dålig koll på William. Men jag har inte sett han spela. Pedro har ju varit rätt bra.
Mm.
Men som du säger, kanske hitta en inne i mitt fält där det, som kan bidra med lite poäng också. Gå ut på marknaden och leta. För jag ser inte att de riktigt kanske har en sån, en Lampard typ just nu i truppen.
Kanske in redan i januari.
Ja.
Alltså, det de har, som en fråga du hade tidigare. De har ju potential att verkligen stänga igen.
Mm.
Och vara ruggigt stabila.
Mm.
Så varningens finger verkligen för Chelsea.
Låter som att det kanske är, ja precis, det låter som att ni är lite lätt skeptiska till Liverpools förmåga att hålla det här. City trummar på visserligen, men Chelsea, är det nästan kanske, är det 10 000 meters klass där på hur högt de är på väg att flyga? Vad tror, eller vad, ja, vad tror ni?
Chelsea, som i tabellen, lika så som de spelar sina matcher nu, vad det lider nu, att de kommer att liksom sakta men säkert ta sig upp.
Ja.
Precis som i matcherna så är det, det är inte Liverpool sprudlande.
Nej.
Men det är safe.
Det är safe. Ja. De kan vinna med 1-0 och det är säkrare än när Liverpool leder med 3-0.
Ja, för att lite det är så, tre skott det, och sen är det lika.
Ja.
Right. Hörrni, vi måste nästan börja runda av här. Det har varit supertrevligt. Men alltså, så slutsats. Vi har fyra lag i topp. City, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Är det de fyra vi ser som kommer fortsätta trumma på här i toppen? Eller har, är det något annat lag som kan blanda sig
i? Ja, Tottenham tror jag kan blanda sig där.
All right. Harry Kane måste tillbaka.
Ja, det
på,
måste han.
På bekostnad kanske av ett Liverpool med lite svaj bak.
Ja, eller alltså Arsenal och Chelsea tror jag är rätt självskrivna där uppe.
Men det, Arsenal är ju det här. Chelsea är ju stabila, jag tycker det.
Men Arsenals låga lägsta nivå.
Arsenal kommer ju, de senaste 10 åren känns det, de kommer ju alltid topp 4. Det spelar ju fan ingen roll vad de gör. De kommer ju topp 4. Så är det ju bara.
Visst,
de
så
kommer nog förmodligen vara där.
Ja. Vinner känns sällan dock, ska jag ju säga.
Ja, vinner sällan. Det har du helt rätt i. Men det Chelsea Liverpool har till fördel, det är att de inte har något kuppspel. Så de två lagen kan ju bli väldigt farliga på grund av det.
Just.
De har fräscha, utvilade spelare. Precis. Taggade spelare som är sugna på match.
Ja.
Medan vissa kanske är lite trötta eller ett veckan borta mot Ludogorets. Och sen ska man möta Burnley borta. Det kanske inte lika glamoröst om man har haft en veckas uppladdning för Burnley borta.
En sak kan man säga, det är en knivskarp strid i toppen.
Skitkul är det.
Roligt.
Mm. Det är det. Det är
igång,
helt United kommer väl också.
Ja, United
får vi se. Som en startsträcka. Miljardbygget.
De kommer.
De kommer. Hörrni, vi hinner inte så mycket mer.
Nej.
Kul att vara så
här
med.
Vi
hann fan en del. Ja, så är det. Ja, till,
vi
kör det off-air. Vi tar lite sån live-exklusivt material som bara vi runt det här bordet får höra. Det här har varit avsnitt 113 av Fotbollspodden. 112,
va?
112 till och med. Går för hälsorna i förväg. 112 är det vi har idag. Och ni har hört mig, David Gallermo,
Linus Berglund,
Patrik Kielman.
Och det har varit ett sant nöje att ha er med oss. Hör gärna av er på Fotbollspodden.
Flankerade av Sandra.
Också. Flankerade av Sandra och Noel som ligger och sover. Har varit alldeles tyst bebis. Ja, han har varit väldigt exemplarisk poddbebis. Stor på det, det går ut till honom. Jag är lite part i målet som vi har varit inne på många gånger idag. Eftersom att han är min son. Men ja,
men jag är helt objektiv.
Men jag är helt objektiv till honom. Hörrni, tack så mycket för idag. Vi hörs. Hej.
Hej. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind the scenes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.